vad det nu hette, Izmir, Antalya.
Och nu sitter vi här och killgissar.
Det har aldrig hänt i det här podcastet.
Välkommen till Wikipedia-podden, din korrespondent i redigeringskrigen i världens största uppslagsverk. Jag heter Jan Einarli.
Och jag heter Magnus Olsson.
Jag heter Gitta Willén.
Och hej och välkommen Gitta, du är vår andra gäst i studion här. Studion?
Mitt vardagsrum.
Vilken roll känner du dig bekväm i Wikimedia-rörelsen att beskriva som?
Jag är anställd som kommunikatör på Wikimedia Sverige fram till i december. Men så har jag också varit med och hållit Wikipedia-läger på Viskafors folkhögskola i somras.
Och visst är det din andra vända på Wikimedia?
Ja, det är det. Det är den andra.
Vi har ett ämne som vi har lovat våra lyssnare att återkomma till flera gånger, nämligen bus. Men vi har inte orkat ta oss åt an det ämnet. Men jag misstänker att det har att göra med slutet på den första.
Ja, jag förlorade mitt jobb på grund av den domen.
Pengarna? Eller pengarna tog slut?
Wikimedia Sverige fick lite likviditetsbrist, tror jag, och fick se över sin verksamhet med kort varsel.
Ja, men det gjorde de riktigt bra, tycker jag. Mm. Och det är därför de är på benen idag igen. Ett hårt arbete, fokuserat.
Ja, det förstår jag att det var verkligt.
Och vi fortsätter att lova lyssnarna att vi ska komma tillbaka till bus.
Och samtidigt är vi lite trötta på det. Eller, och jag tror inte vi är riktigt överens. Eller,
men... för mig är det fortfarande lite av ett öppet sår.
Ja, det är klart.
Men det är ju helt tydligt att Wikimedia Sverige har studsat tillbaka bra. För nu har de ju arrangerat Wikimania med den äran. Det har ju gått riktigt bra och som alla som jag har pratat med har tyckt att det här har varit ett riktigt bra Wikimania.
Ja, det är ju... Det är ju för att vi har så bra ordning och reda. Vi kör på bra metoder. Mm. Och jag tror att det är det som är the shit. Att vi får saker gjorda och vi dokumenterar allting. Och man kan gå tillbaka och följa upp vad var bra och vad var dåligt. Och skriva rutiner för en bättre nästa gång man provar någonting. Det är ju, all den här dokumentationen kan ju vara oerhört tröttsam bitvis, men ibland är den väldigt, väldigt bra att ha. De har gjort ett fantastiskt jobb. Mm. Så att de har tagit sig tillbaka efter den käftsmällen.
Mm. Du har också varit med och, som gissar alla på Wikimedia Sverige, när man är en så liten organisation i själva arrangerandet av Wikimedia. Hur var det att dra och stå liksom bakom kulisserna på ett sånt här stort evenemang?
Jag är så sjukt imponerad. Ja, jag ska inte namnge någon. Men vi är ju inte så många på där. Men alla som är inblandade har kollektivt, kollaborativt gjort sin sak. Och bara gjort. Det har inte varit... Jag har aldrig varit med om ett gäng som inte har brutit ihop under den här sån börda. Liksom det var... Jag menar, inget... Det var folk som kom och hälsade på oss dagarna innan, tittade på oss och sa att ni ser väldigt lugna ut. Ja. Och vi tittade på varandra och sa, ja, vi ser väldigt lugna ut. Snart kommer det väl att hända någonting.
Var det någon riktig katastrof så där som deltagarna aldrig märkte, men som ni fick akut ta hand om?
Efter bus så är ingenting katastrof jämfört med vad som hände den fredagen, morgonen på jobbet. Så det är, nej, jag tycker att vi tar hand om saker när det dyker upp. Eller jag ska inte ta åt mig alls av det här. Jag tycker det är mina kollegor ut ett fantastiskt jobb och volontärerna har gjort ett superfantastiskt jobb.
Fast du är ju faktiskt en av kollegorna, så du får nog ta åt dig lite grann. Och sen var det här, första gången vi träffades, så var när du blev anställd första gången då.
Ja.
Och det var faktiskt samma dag som Högsta domstolens utfall kom.
Ja!
Fan, vilken grej då.
Det var min första vecka.
Ja, det måste jag.
Det var fredagen på min första vecka. Ja. Sen gick återstoden av min anställning ut på att krishantera.
Ja, herregud. Och sen...
Och strategiarbeta och leverera.
Ja, jösses. Nej, vi måste nog ta upp husen då.
Ja, vi får...
Vi ska inte göra det idag. Nej. Gitta. Nu släpper vi det. Ja. Välkommen tillbaka.
Tack.
Och Wikimania är ju över, men ni som har missat det så har ni faktiskt inte missat så himla mycket. För redan nu när vi pratar här så finns det 135 stycken videos på Wikimedia Commons från konferensen som man kan titta på. Och vi tänkte tipsa lite grann här om några... Vi kan, av 135 stycken så finns det såklart jättemycket bra att titta på. Men vi har försökt valt ut någonting från en personlig synvinkel. Det behöver inte betyda att det är den bästa, men någonting som vi tyckte var bra med konferensen. Magnus, vad har du valt?
Ja, det var ju skittuff hemläxa. Och sen så tycker jag nog... Jag satt i ett hörn då som volontär. Jag missade ju mycket annat i konferensen. Så jag har ju kollat på videon efteråt. Och det blir inte samma känsla i en video. Så att ni har ändå missat något.
Ja, du menar om man hade suttit i rummet så hade man fått en mer av en upplevelse.
Jag tyckte det. Jag har varit förvånad att det kändes lite trögt. Då. Även de minna i mitt rum kändes lite trögare. Men som sagt, det var ju riktigt tufft hemläxa att försöka välja något. Och när du föreslog ju det här i helgen någon gång på mail. Och då svarade jag direkt att the equal edit.
Mm. Och vad var det då?
Ja, och det var lite ryggmärgsmässigt då. Och det equal edit är att det ska vara jämlik editering och framförallt med fokus på kön och könsgapet på Wikipedia. Och det är en paneldiskussion om det. Men equal edit är, och det känns lite så här fegt att ta det, lite självklart. Så jag tänkte jag ska nog välja något annat. Men den var rätt bra då. och jag hade inte hört talas om det här Equal Edit innan. Som också är ett projekt mellan Wikimedia Sverige och någonting som heter Historiska. Som är en tidning som grundades för några år sedan. Också på ett ganska roligt sätt. Det var två tjejer som jobbade på historiska tidskrifter i Malmö. Då, två olika. Och så valde de att... Eller tyckte att de märkte det här gapet då. Även i... deras redaktioner och gjorde en Facebook-sida. De övertalade sina respektive chefer och redaktioner att de skulle få göra den här Facebook-sidan och den var ganska populär och då lyckades de övertyga om att de skulle göra en papperstidning och så kom den ut i ett exemplar och gick ganska bra. Men de kände att de fick tillräckligt mycket stöd så de sa upp sig och startade Historiskan. Och sen har de då på något sätt kommit i kontakt med Wikimedia Sverige och Wikimedia-rörelsen och då har hon som grundade, en av grundarna då, har gått igenom artikeln om Sveriges historia på Wikipedia. Och kollat hur illa är könsbalansen där. Och det är själva ursprungsgrejen. Sen hade de också till det här samtalet bjudit in
Goodwill Stevenson.
Roswell Goodwill Stevenson, ja. Som är...
Good night
Stevenson. Just det. Precis. Som är lite legend i Wikimedia-världen och Wikigap. Världen då, eller vinkeln. Och hon har bland annat tittat på Boman in Red.
Just det, och hon var årets Wikimedian.
Okej.
Förra året, tror jag.
Okej.
Eller?
Ingen aning, men hon har varit där för.
Jag tror det.
Ja, och hon var med också, och så var det någon mer som jag inte kommer ihåg. Ja, det var Sofie Jansson då, från Svenska Wikimedia, och det var... Den här Eva Bonde heter hon som har startat Historiskan. Och så är det någon mer. Och så hon, vad hette hon då? Från UD. Som körde Wikigap.
Lina?
Ja, någonting. Jag tror inte hon heter Lina, men det låter som det. Så ungefär Lina heter hon. Och,
jag tror hon ser ut.
Ja, jag också. Jag har sett filmen. Ja. Ja, absolut. Men hon, de var med och samtalar om Equal Edit generellt som är ett viktigt använde, eller viktigt område såklart. För oss. För det är, eller ja. Vi lyfter hela tiden problematiken i varje fall från Wikimedia-rörelsen. Sen så finns det också ett motstånd, det ska man inte glömma. Det är många som menar att det har sin naturliga förklaring. Det, kvinnor syntes inte i stor del av historien.
Det finns inga källor. Det
finns inga källor, nej, precis. Mm. Och också att, ja, fan, skriver man inte får man skylla sig själv. Lite den attityden finns ju också. Ska man inte glömma.
Men det finns inga källor, är väl felaktigt att säga. Men det finns ett färre antal källor att tillgå.
Ja, precis.
Men det pågår ett arbete att, ja, gräva fram.
Bland annat historiskan då. Ja. Gör ju ett sånt arbete. Men sen också att... Jag menar, det arbetet skulle man kunna göra om män också då kanske på samma sätt. Men sen så kanske det också finns, jag kommer tillbaka till lite grann, det kanske också finns andra sorters källor när det gäller kvinnor. Alltså det kanske finns en oral tradition som har försvunnit. Eller som inte har synliggjorts på samma sätt och inte tagits på allvar. Eller bajotapeten kanske broderades av kvinnor, men de synliggär inte. Till exempel, nu var det faktiskt inte kvinnor som bloderade den, men det skulle typiskt en sån grej som det skulle kunna vara. Till exempel, ja, men ändå, jag tyckte det var kul, jag kände inte till den här historiskan, så det var kul att få reda på det. Det var ett intressant samtal och det här Woman in Red, ett kul initiativ också. Och därför att Woman in Red betyder ju att det är det som alla de här låtarna och filmerna som heter så. Men det är också att de är röda när man länkas på Wikipedia.
Just det.
Det är också därför.
För att de inte har en artikel.
För att de inte har en artikel. Mm. Så tänkte jag.
Ja.
Och ja. Jan då? Då
ja,
var det också...
ja, jag tänkte bara innan vi får några arga lyssnarbrev så kan vi rätta oss själva här direkt. Då, att Rosie Stevenson Goodnight i ordningen på namnet. Ja. Och hon blev årets Wikimedian 2016 tillsammans med Emily Temple Wood. Första gången det delades ut.
Men hon från UD fick du ingen namn på?
Inte än.
Jag vet ju vad hon heter.
Men sen var det Eva Torres, va? Jag tror, som höll i det. Som är Argentinas...
Anna Torres.
Anna Torres. Wikimedia Argentinas ordförande.
Mm. Ja, jag satt ju också i ett hörn, eller inte ett hörn, jag satt oftast längst fram och filmade någonting. Så att det här var ett av de som jag filmade som jag tyckte var bra. Och det var en session som hette Climate Change, Civil Engineering and Butterflies. A panel on how to cover environmental sustainability topics on Wikimedia projects. Alltså det var en paneldebatt i hur vi kan täcka klimatförändringen i princip. Eller ja, hållbarhetsfrågor. Och det var tre stycken som höll föredrag. Dels var det Phoebe Ayers, tidigare styrelseledamot. Och en av dem... Nej, hon har missat en Wikimania nu, men hon har varit på nästan alla. Och hon hade gjort en genomgång just på engelskspråkiga Wikipedia i vilken täckning det fanns på ämnena. Och kom väl fram lite grann till att det är svårt att skriva till exempel i artikeln om climate change. Men det finns ju många mer specifika artiklar runt omkring som det finns hur mycket som helst att skriva om.
Svårt på vilket sätt då?
Svårt som i att ämnet är ganska politiskt färgat på engelska. Alltså även om liksom, man kan tycka att faktan ska vara torr och saklig, så finns det många som tycker om det och därför har det böljat mycket fram och tillbaka. Och det finns någon slags sanktion på engelskspråk i Wikipedia där, så att, och de har ju utarbetat en nomenklatur som man måste hålla sig till, och annars får man typ smäll på fingrarna.
Jaha, den är bevakad på något sätt.
Ja, så att det är ett hett ämne där. Men då var hennes poäng lite grann att det finns mycket annat man kan skriva där det är enkelt och det är mycket saknas, och det finns ju mycket många andra språk man kan skriva på där det kanske gör mer nytta än på engelska.
Jaha.
Och sen så pratade Derek Chan lite grann om samma saker. Han är ingenjör och pratade om environmental engineering och hur mycket som det finns att skriva om där. Och sen var det en användare från Indien, Ananya Mandal, som berättade om om Wiki loves butterfly och hur fjärilar också är en indikator på förändringarna i naturen.
Ja, jag tror att det hade med fjärilseffekt att göra.
Nej, det var inte så, utan det var mycket mer hands-on.
Ja.
Effekt på fjärilar snarare än effekt av fjärilar.
Jag kan tycka att det är lite deppigt att det låter nästan som att den engelska artikeln är lite kapad. Eller?
Inte kapad, men svårnavigerad. Men ja, det är lite deppigt.
Ja.
Ja. Men det är lite grann, tänker jag, fast på ett annat sätt, i artikeln om äpple som jag pratade förra gången, ja. Är att det är så himla mycket i den, så ska man ge sig in så måste man göra det, liksom, det är svårt att peta någonstans.
Ja. Men ändå.
Ja.
Ja, det ser man. Det visste jag inte.
Men det var dels var alla de här tre korta presentationerna väldigt bra, och dels så var den efterföljande debatten också ganska bra. Så att den jag...
Var den filmad?
Ja, den är filmad och finns uppe. Det var ju... våra tips här är ju om videos som man kan se.
Ja, precis.
Det är en video som jag önskade att någon skulle...
Nej, ha. Men grejen är att... För jag skulle återkomma till det, så jag glömde bort det.
Ja.
Men det här med orala traditioner. Det var en ett av spåren eller ett av sessionerna i min lilla rum. Mm. Och den var ganska dålig. Men, och sen så slutades den filma och sen så var det en diskussion efter. Och den var jättebra.
Ja, japp, japp.
Så att jag funderade på att välja den, men eftersom presentationen inte var något vidare så...
Nej.
Hoppade det. Men det var egentligen den som jag tyckte var absolut bäst i mitt rum hela tiden. Det var just det här snacket som var efteråt då. Där bland annat en hoppsan sak tog upp det här med att det här med orala traditioner kanske även finns i västvärlden. Det är inte bara de här djungelfolk någonstans liksom, utan det är även bland kvinnor i liksom våra närhet, eller en kvinnlig tradition till exempel, osynliggjord.
Mm.
Ja, och Gittan då? Mapping the world we want.
Ja, jag väljer fredagen då det var efter keynote-prataren så följde det ett antal lightning talks. Och då väljer jag det med Tyler Radford från Humanitarian Open Street Map. Mest för att jag intervjuade honom senare och fördjupade mig i ämnet. Och det blev otroligt intressant. För det OpenStreetMap är ju en ideell förening som har stora likheter med Wikimedia, hur vi jobbar och med wikisarna. Och han själv sa ju det, att det här är otroligt intressant för mig och för oss. För att vi har så mycket som vi kan lära. Och jag tycker också att vi har mycket att lära av dem. Också hur, jag tänker då på när öppen data räddar liv på riktigt.
Mm.
Nu får vi förklara hur de gör det på för vis. Och jag tänker att du kan hjälpa mig här, Jan. Men jag tänker att Humanitarian Open Street Map, som förkortas HOT, HOT. Trevligare på engelska än på svenska.
Ja,
då. Men den delen skapades väl i och med katastrofen på Haiti. Då Röda Korset bland annat, hjälporganisationer, behövde ha aktuella kartor. Och de kartorna kan genereras med hjälp av öppen data. Man kan också ta satellitbilder och se vart vägar finns någonstans och skapa data utifrån det.
Och fungerande vägar kanske, alltså aktuella satellitbilder.
Ja, och mappa in vad finns det dricksvatten, tillgång till dricksvatten, vad finns byarna någonstans, vad finns det toaletter. Och sen så började vi prata runt det här, vad, inte bara liksom hur man skapar kartor, utan vilka sorters kartor behöver man skapa. Och vad är en karta?
Okej, okay. Och vad är en karta då?
Jag kommer tillbaka till det i min val av artikel.
Ja, okej, okay. Vad spännande.
Det där satte sig som en tanke som jag har gått och förnulat på.
Ja.
Men just det här med att hur skulle vi HOT och Wikimedia och Wikidata jobba ihop?
Just det.
Hur kan vi vara med och rädda liv så som de kan?
Och han pratade ju lite grann om att det är väldigt viktigt att om man inte finns på kartan, då kommer det ju ingen att rädda den. Så liksom man behöver synas och finnas, och på samma sätt så kan det behöva finnas information på Wikipedia och motor så att man kan se, för att en karta kanske inte talar om exakt hur många som bor där, men en uppgift på Wikipedia kanske talar om invånarantalet. Här bor det 23 stycken i den här lilla småorten. Så då vet räddningsteamen att ja, vi behöver åka med minst 5 bilar för att rädda allihopa eller någonting sånt.
Mm. Uppdaterad information.
Mm.
Och relevant information. Jag tycker det här kan bli superintressant med ett samarbete där.
Ja, och det finns ju redan på andra plan också. Eller vi använder ju OpenStreetMap-kartor på Wikipedia till exempel. Så det finns ett litet samarbete på det på så sätt då. Och även de har väl lager med Wikipedia-artiklar som har koordinater och sådär.
Jag vet inte om det finns några lager direkt i OpenStreetMap på det, men däremot så kan du ange på objekt i OpenStreetMap att det här är Wikidata-objektet för det. Ja. Man har släppt att länka direkt till Wikipedia-artiklar, men då länkar man till Wikidata istället, vilket är oerhört kraftfullt. För att då finns det, då kan man göra kartor med hjälp av OpenStreetMap och med hjälp av de lokala översättningarna av orterna från Wikidata. För OpenStreetMap har inte den traditionen att man skriver det på alla möjliga olika språk. Mm. Utan man anger oftast bara på det lokala språket.
Ja, man kan koppla det så. Men, det är bara, men man kan också koppla det så, som jag tänkte då, direkt bara en koordinat och en artikel. Alltså en runsten och sen artikel och en runsten.
Ja, just det. Fast inte direkt i Wikidata. Eller i OpenStreetMap.
Nej, det kanske är andra aktörer som har blandat dem. Och det kan man ju också göra för att det är fritt.
Ja.
Så kan man ju ta OpenStreetMap och Wikipedia och mercha ihop. Utan att vara med verkligen OpenStreetMap eller Wikipedia. Så lite gör vi då. Wikipedia kanske inte räddar liv på det sättet. Vi ska inte vara så svårt aktuella. Utan vi har lite mer långsiktigt och kunskap räddar väl också liv på något sätt.
Ja, fast jag tänker att om du har senaste census, så även om den är 5 år gammal så är den ju aktuell i det att då vet man hur många som bor på den orten. Ja. Alltså om du har ett gäng antal byar som spolas bort i en översvämning i Nepal.
Ja, precis. Ja, men som kunskap kan ju såklart användas, det är inte det.
Men jag tänker också Wikimedia Commons och Wikidata.
Ja, precis. Och alla andra projekt med. Mm. Helt klart. Jag är väldigt Wikipedia-styrd. Så då.
Och på tal om Wikipedia-styrd så kanske vi släpper Wikimania och de här tre utmärkta filmtipsen och går över till svenska Wikipedia. Men innan vi gör det så ska vi bara nämna att det var Lina Eidmark som var namnet.
Ja, tack så mycket. Ja. Och Lina var rätten för.
Ja. Aktuellt från svenska Wikipedia. Du har hittat en diskussion här, Magnus.
Ja, tränare eller kunskap är rubriken på en diskussion på Bibrunnen. Och jag har ju sagt att men wikipedianer och gemenskaper bryr sig inte om vad som händer på Wikimania eller vad som händer i Wikimedia. Men här visar sig att de kanske gör det ändå då. Och det är den här Code of Conduct och vad heter det då? Wikipedia 2030 eller vad det heter.
Mm.
Och där de då trycker mycket på det här som också Catherine May gjorde i sitt avslutningstal och Jim Wales gjorde i sitt... Att trevnaden är viktig, att sluta med harassment då. Och det är ju självklart, men att man kanske går ännu längre, att det är viktigt med trevnad. Och då ska vi då börja, är trevnad viktigare än kunskap, så börjar man väga det mot varandra. Och då börjar jag nästan resonera med mig själv då på den här bibrunnen. Där jag börjar med att säga att man inte kan jämföra de två. Liksom det, trevnaden är liksom en förutsättning för att kunskapen ska skapas då på Wikipedia. Och så börjar folk säga att nej, men kunskapen är viktigare, kunskapen är viktigare, kunskapen är viktigare. Och till slut så har de fått mig då att ändra åsikt och nu tycker jag faktiskt att trevnaden är det viktigaste. Och då tänker jag, teoretiserar jag över det då, och tänker att trevnaden gör att det blir fler bidragsgivare. Och fler bidragsgivare ger alltid mer kunskap än få experter. Och det tycker jag att Wikipedia har visat.
Det är ju själva grundidén med Wikipedia, att det fungerar, att det är många som hjälper till. Att
ja,
det
precis.
Inte är bara några få experter.
Eller om det är humlan som inte borde flyga då, men den gör ju det. Så nu, tack ska ni ha gemenskapen för att ni fick mig ändra åsikt då, så att trevnad är alltså viktigare än kunskap för att kunskap ska skapas på Wikipedia. Det är kanske lite paradoxalt. Men ändå, det är också roligt att Wikimedia, eller både roligt och lite läskigt då kanske, att det målas också en liten bild om att Wikimedia kommer ställa större krav på enskilda språkversioner och sådär, eller enskilda projekt. Och det är man ju lite rädd för i gemenskapen generellt. Och jag tror inte det kommer hända, men det flaggas lite för det i alla fall. Så får vi se hur det blir med det.
Mm.
Ja, det var den ena då. Och sen det andra var också sån här käpphäst som jag har, som är bilduppladdning.
Mm.
Lokal filuppladdning på svenskspråkiga Wikipedia.
Just det, och här var det någon som inte på grund av Wikimania och inte på grund av att vi pratade om det för några avsnitt sen, men...
Fast det kanske det var, det vet jag.
Ja, det kanske det var, men det anges inte som skedet här.
Nej.
Men det är lite om samma sak som det vi pratade om för några veckor sedan.
Ja.
Och det är det här med de fotografiska bilderna som har en skyddstid på 50 år från att man har tagit dem.
Ja, just det. Och jag fattade inte det riktigt. Men jag fattade det då.
Ja, och när man införde det här 1994, då satte man helt sonika. Ja, men eftersom det varit 25 år tidigare så får allt från 1969 också fortfarande vara fritt. Och nu har det ju gått 25 år sedan 1994, och 2020 då så började nya bilder släppas utan upphovsrätt i Sverige, alltså sådana som har tagits 1970, eller ja, under året 1969 då.
Och då är det risk att de inte är fria i USA?
Ja.
Ifall de inte har publicerats där, eller var det tvärtom?
Nej, jag tror att det inte är någon risk, de är inte fria i USA.
Nej, okej.
Så, för att 1970...
Ja, just det, okej. Och därför måste vi ha lokal uppladdning för att få dem bilderna. Ja, då är jag med. Och då är det... Ja, det kan man ju tycka. Och sen hur många bilder blir det och hur viktigt är det? Och då rucka på det här copyleft. Det är väl det som man förstår vägen mot varandra. Jag tycker, ska man ju hålla på med lokal uppladdning, då tycker jag det är fair use. Absolut. Sen kanske inte den regeln finns riktigt i Sverige, eller?
Den finns inte i svensk lag, så den kan vi inte
åberopa. Ja, fast det kan...
Man kan ju säga att då ska vi bara titta på den amerikanska lagen.
Ja, precis. Och vi kan säga att vi kan tycka att vi kan väl tänka oss att så länge ingen klagar så är det okej att visa den på Wikipedia. Och säger någon ifrån, ja, då tar vi ner den då.
Du tänker med fair use?
Ja, precis. Det är att slira på allting med kopp ännu mer, men
jag tänker framförallt är ju att om vi skulle resonera på det sättet så har vi ju helt skjutit den här förslaget i sank, för då har vi ju helt sagt att svensk lag, det har ingenting med det här att göra.
Nej, precis. Det kanske är hårt, men grejen är att det skulle ge mycket, mycket mer värde för alla. Jag tror att alla rockstjärnor skulle vara jätteglada om deras LP-skivor som faktiskt inte alls har fått public domain ännu skulle komma ut, eller tavlor och sådär. Kanske inte tavlor då, förresten. Nu är inne på bus igen, fan också. Förlåt.
Nej, bus handlade om stadigvarande konst utomhus, skattebetalning.
Oh, precis. Men det är också de tjänar ju pengar på att inte publicera, att annan konst inte publiceras gratis.
Det gör du rätt.
Så den kanske inte ska bjuda på då?
Ja, men jag, i den här diskussionen så lutar jag mot att den vinsten av kunskap som vi får genom att publicera fler bilder, där den förlorar vi i att vi säljer våran själ i att allting ska vara fritt att använda överallt. Och det tycker jag är, det argumentet tycker jag är samma på fair use. Jag är emot att fair use används på engelskspråkiga Wikipedia av samma skäl. Ja. För att folk tror att Wikipedia är fritt och så kan de ta en bild där. Och beroende på hur de använder den så kanske också är fair use i deras fall. Men de kan inte sälja den vidare.
Ja, precis. Men då skriver man en disclaimer då. Men jag har också svårt för sånt där. Mm. Så jag talar inte egen sak riktigt. Jag vill inte heller ha uppladdning lokalt. Då, och inte fair use heller. Men ska vi göra något, då är det något sånt som ska ge stort mervärde. Tänker jag då. Som engelsmän, eller som man har valt att göra på engelskspråk.
Vad tror du om lokal uppladdning? Är det en väg att gå?
jag säger som du, jag måste lyssna och jag ändrar min åsikt och jag tänker det ena och det andra.
Ja,
det,
precis.
Jag har inte bestämt mig vad jag tycker.
Nej, jag har väl ändå bestämt mig då. Jag var lite jävlens advokat kanske. Men vad jag menar är att ska det vara någon poäng så får man ju liksom ta i då. Hålla på och dutta med 10 bilder från 1990.
Men det är väl ändå lite spännande. Nu kommer det här och liksom gänget så att det släpps lite så och efter ett tag Så kommer det lite nytt.
Ja, 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 absolut. Det gör det ju ändå. Det här är bara en liten större kluster som...
Ja,
som kommer.
Ja, eller lite, kanske inte större i mängd, men senare i tid.
Ja.
Ja, ja, vi får se vad det blir hem.
Men visst har den stannat lite grann och visst verkar det väl utåt att man gillar copyleft.
Ja, det tror jag är en rimlig sammanfattning av diskussionen hittills.
Men det är inte klart förrän domarna blåst och sånt.
Bollen är rund. Sportklyschor helt plötsligt.
Och internationellt är också lite Wikimania-anstruket.
Ja, kanske inte på grund av Wikimania som sådant, men på grund av traditionen att man i samband med Wikimania har ett styrelsemöte i Wikimedia Foundation innan. Och för 2 år sedan på ett styrelsemöte där så blev Christoph Henner invald, och nu har hans tid gått ut i styrelsen och han har blivit ersatt med Shani Evenstein, tror jag att det uttalas. Som då kommer in. Shani Evenstein Sigadov till och med. Mm. Och hon har varit... Hon jobbar ju på något universitet i Israel och har haft kurser med Wikipedia.
Och hon är medicinskt inriktad.
Ja, precis. Jag tror att det är University of Medicine.
Ja.
Och hon har varit ordförande i Wikimedia Medicine. De som nyss blev en tematisk organisation och fick kliva av den rollen för att de kom in i styrelsen.
Aha, okay.
Så fram till nu. Och tidigare tror jag att de varit ordförande också i Wikipedia and Education User Group.
Och hon var på sin första Wikimania Haifa, precis som jag.
Ja, 2011.
2011. Så har fuskläst, annars hade jag inte vetat det.
Och hon har också varit med i styrelsen för Wikimedia Israel. Så det är väl en person som har stor kontakt med gemenskapen på väldigt många olika sätt som kommer in då. Och det är väl tacksamt då, eftersom det var ju också en av Christoph Henners styrkor. Okay. Han kom ju från Wikimedia Frankrike och han var varit ordförande innan. Så att det blir nog ett bra tillskott i styrelsen där.
Ja. Mm, och så mjukvarusidan.
Ja, vi har ju våra långkörare här. Det är ju lite knepigt. Vi har ju tagit upp i nyheterna att den här länken för Wikidata ska ha flyttats ner från verktyg till över andra projekt. Och det har ni inte gjort än. Så jag misstänker, nu har jag inte hunnit gräva i det här, men jag misstänker att någonstans så har det kommit upp en diskussion om att är den här flytten verkligen bra, och så har man slagit lite grann på bromsen.
Ja, vi tror väl det, för det känns inte som att det skulle vara tekniskt något konstigt.
Nej, det tror jag inte, och speciellt inte om man går ut och annonserar att man ska flytta den, så då har man ju löst det tekniska.
Ja,
nu händer det på onsdag.
Ja, och sen så är det bara nej.
Nej.
Ja, vad konstigt, det var ju lite sådär här protester, eller ja, någon sorts protester blev det även på våran lilla bibrun.
Mm. Men inte så något jättestort.
Nej. Sen var det också ett förslag som jag då tyckte var ganska bra, och det var att man skulle se Q-numret istället också. Det var föreslog Magnus Sälje.
Just det.
Och det skulle man kanske kunna göra. Den skulle avvika lite grann från de andra ikonerna då.
Mm. Det finns ju lite olika användarskript och på olika språkversioner som såna här finesser som man kan slå på. Jag tror inte vi har den finessen på svensk språk i Wikipedia. Att man kan få Q-numret i grått efter titeln. Alltså högst upp på sidan.
Ja, men det, då går det för långt.
Ja, fast
där drar jag
gränsen. Det är ju främst till för studenter då, som kan välja att slå på det. Det är ju klart att det här är inte någonting som är till för alla.
Nej. Nej, vi får se då om den där kommer dit någon gång.
Ja, kanske, eller om vi ska gräva lyckas lite grann i det där, så får vi kanske lägga den på is nästa gång.
Ja, det vore kul. Ja. Ja, och sen så är det något som heter specialbidrag newbie som tas bort.
Just det, och det finns ju massa olika specialsidor som man kan... Det finns en länk i vänsterspalten.
Och hur hittar man dem?
I vänsterspalten så finns det på alla
sidor
en länk. Och det här är en länk som finns i... Under rubriken verktyg då, så finns det en som heter specialsidor.
Ja, just det. Men det är inte alla, eller?
Det är ett jättestort gäng i alla fall. Jag tror att det finns några som kanske inte finns med på den listan.
Ja.
Men den här har funnits med på den listan.
Den här är jag varit slarvig att klicka på. Det är lite fyskam då, för det ska man göra, har jag ju sagt.
Mm. Och den här funktionen, det den har gjort, är att den har varit ett i princip ett filter på senaste ändringar så att man kan se bidrag från nya konton.
De är markerade på ett särskilt sätt.
Ja, det är alltså bara en lista. Aha.
Så men det syns inte på senaste ändringar
nej,
direkt?
Nej. Okay. Men den här definitionen av nybörjare på den här specialsidan har varit alla användare som är de 1% som har redigerat minst.
Aha.
Vilket ju såklart blir fler och fler med tiden.
Ja.
Eftersom 1% och eftersom det växer med användare som har gjort flera redigeringar. Så.
Ja, precis. Men okej, okay. Varför så, valde man den gränsen?
Det är historiskt, den här sidan har funnits
jättelänge. Varför väljer man inte en annan gräns då? Om man, eller tycker man inte den behövs?
Ja, då är ju det i de senaste uppdateringarna av senaste ändringarna. Så finns det nu ett filter du kan slå på i senaste ändringarna.
Ja.
Där du kan se någon som har gjort mindre än 10 redigeringar eller varit aktiv i mindre än 4 dagar. Har gjort mellan 10 redigeringar och 500 redigeringar. Eller 500 och fler. Så du har 3 olika nivåer som du kan filtrera på i.
Okej. Okay. Så de markeras på olika sätt eller bara filtreras?
Du kan välja om du vill färga dem eller om du vill filtrera själv.
Okej, okay. Ja men då klart.
Den var lite utspelad i sin roll.
Precis. Men vad spelar det för roll att den låg kvar? Tar den kraft på något sätt?
Den tar lite kraft. Och framförallt så är det ju lite databastabeller som man måste se till att de liksom hänger med i uppgraderingar och så.
Okej. Okay. Ja, men det var bra. Den ryker alltså.
Den ryker. Och den funktionen finns kvar.
Och det var han som, vad heter han då? Som ville ta bort den nu. Eller som skapade den fabricator. Det är den här engelsmannen som alltid pratar på. Eller som har haft någon sån här utroparroll.
James Forrester.
Just det.
James Forrester, han jobbar ju på Wikimedia Foundation som någon slags product manager där och har koll på lite funktioner. Men han har också varit med. Han är en av dem som har varit på alla Wikimedias.
Jaha, är det? Har han?
Ja.
Och visst har han, visst, för det gjorde han inte i år, men visst har inte han haft en tradition att han alltid...
Han har inlett med sin väldigt härliga brittiska röst som talar på många Wikimanias.
Liksom, ja, eller så bara i PA-systemet
ja,
liksom.
Ja,
ja.
Så,
men det gjorde han inte.
Ladies and gentlemen, welcome to Wikimania. Och så där. Det har han gjort på många.
Men inte nu.
Inte nu.
Nej, jag var synd. Det kunde han väl fått göra. Det var ju roligt.
Ja.
Han kanske har vuxit ifrån det.
Ja, eller så var det mycket annat som hände samtidigt.
Ja, just det. Ja, just det. Och så har vi ju valt Wikipedia-artiklar igen då.
Mm.
Det blir ju svettigare och svettigare att hitta på
men någon. Du har hittat någon i alla fall.
Du har hittat någon.
Och vad är det för någon?
Ja, Sveriges läsambassadör. Och det är också en sån här kedja som jag alltid brukar hålla på med.
Vad menar du med det?
Ja, för då är det så att då skapades artikeln läsambassadör en gång i tiden. Och så stod det då att den var inspirerad från modeller från andra länder. Då istället då för att göra en utbrytning från något stort till, alltså från ett övergripande till något mindre, så gjorde jag en utbrytning av det i den här från den här lokala då till att jag gjorde en global artikel. Så den globala artikeln läsambassadör skapade jag på grund av det här. Och sen så var det också en sån här Woman in Red då när den här skapades. Och det var Anne-Marie Körling. Hon blev 2015 läsambassadör. Och det sitter man på i 2 år. Det är ett sådant här hedersuppdrag. Så där man måste jobba då. Man måste hålla på att vara ambassadör för läsning. Men det är ett hedersuppdrag och man får det här förordnandet på bokmässan varje år. Och den saknade artikel och så skrev jag den. Och sen så ett halvår senare så berättade Sara Mörtkjell som också jobbade på Wikimedia Sverige en gång i tiden. Att hon hade träffat den här läsambassadören, Anne-Marie Körling. Som var jätterörd och glad att det fanns en artikel om henne.
Mm. Vad fint.
Ja, det var fint. Ja. Så det tyckte jag var roligt. Så därför så valde jag den. Så det var den kedjan då på de här 3 artiklarna. Och så det där lite roliga att det var en utbrytning uppåt då, så att säga.
Just det.
En globalisering.
I vilken ordning gick det då? Började det med...
Den här skapades av någon annan då.
Mm, just det.
Under namnet läsambassadör bara. Och sen så var den inte så wikifierad så jag fixade, putsade lite till den då. Och då bytte jag namn på den säkert också till Sveriges. Och sen så skapade den andra. Så kan man hålla på och pilla och så får man beröm av Anne-Marie Körling.
Mm-hmm.
Och nu är det dags igen då, 2019.
Då kommer det en ny.
Då kommer det komma en ny som kommer presenteras på bokmässan. Och det är också lite aktuellt för den är väl snart eller slutet på september.
Sista helgen i september brukar jag vara.
Ja. Så då kan man åka och titta på vem som ersätter Johan Anderblad.
Kommer du hugga på den då? Göra den?
Jag kanske ska göra det nu när du säger det. Vi får se då. Mm. Det här har jag inte tänkt på, men jag brukar glömma sånt. Men jag ska försöka.
Har du följt den här? Var det sånt tryck då när Johan Anderblad blev att liksom det var svårt att få in redigeringen i artikeln?
Det
som det kan vara på litteraturpriset i Nobels litteraturpris. För där är det ju många som sitter med flikar öppna med olika alternativ som kan vara.
Tror inte det. Men det var ju faktiskt jag som uppdaterade med Johan Anderblad sen nu. Då var den första redigeringen på ett år då. Och sen hände inget på ett år till. Så nej, det är nog inget vidare tryck. Jag vet inte hur många jag slog då. Kanske några hundra.
Men det var nog samma helg i alla fall, för du gjorde det 30 september. Ja. Så det låter ju som bokmässan helgen.
Ja, just det. Jag måste notera att det var bra. Då ska jag absolut... Det har blivit målsättning att fixa det nu då.
Mm.
Se som händer först, Gitta.
Ja, nu kanske du har fått några medtävlare här.
Ja, du ser lite sugen nu.
Jag skulle vilja ta bild på den personen.
Ja, det finns en bild faktiskt.
På Ann-Marie såg jag.
Ja, just det.
Ja, det såg jag.
Trodde du menar
men den nya.
Ja,
just det. Nya.
Ja, ja. Men ska du ner på bokmässan?
Nej, jag ska inte det, men jag skulle... Om jag var där så skulle jag ta bilder och slänga upp den på komman så jag kan lägga in den.
Ja, just det.
Det är kanske en sån grej som vi ska på lite senare i avsnittet.
Det kanske är.
Ja.
Och du då har valt raggsocka.
Oh ja, jag har valt en raggsocka.
Och då blir man lite nyfiken, hur du tänkte då?
Ja, jag valde den här raggsocka.
Den har faktiskt inga källor.
Den har inga källor. Och det största skälet till att jag valde den var för att jag tror att jag... Vi har inte nämnt ordet stubb än i hela Wikipedia-podden sen du och jag.
Nej.
Och det här är en märkt som en stubbe. Alltså en väldigt kort artikel.
Om man har tagit bort ordet stubbe nu.
Just det.
Och nu står det bara saknar väsentlig information. Ja. Innan så kallades det stubbe. Och det är, på svenska är det lite tokigt. Mm. För det är något träd som är nedsågat.
Just det.
Men egentligen så är det ett skott.
Det var lite en diskussion, ska vi kalla det för ett skott eller ett frö eller någonting.
Ett frö var ju bra.
Ja.
Och, men på...
Nu är det en svi istället.
Vad är det? Ja, just det.
Saknar väsentlig information.
Ja. Ett svin.
Ett svi. Är det mitt svi?
För att på engelska är ju stubb då är ju, ja, vad är det då? Ja, men det är väl kanske skott. Stump liksom.
Ja, kanske. Ja, jag vet
det kan ju också vara fimp i och för sig, och det är nästan avslutat det också.
Ja.
Tror jag. Ja.
Så det var det ena valet, att det här är en stubb av någonting som ändå är så otroligt allmängiltigt. Ja. Alltså en raggsocka, det borde gå att skriva mer. Nu är det fyra meningar.
Och kanske lite så här för självklart.
Kanske lite för självklart.
Kanske lite vilka är det som stickar strumpor då.
Kanske lite så. Men det är också en otroligt tråkig bild här. Här tycker jag att någon bara tar en bild på en snyggare raggsocka.
Jag tyckte de var rätt schyssta.
Stickar.
Men det är ingen svensk socka va? Så det är inga svenska klenyper, för jag har aldrig sett sådana förut.
Det vet jag inte. Men ordet raggsocka.
Ja.
Det var ju lite roligt, för det är ju en sak som faktiskt står här. Det lärde jag mig någonting nytt då, att det kommer från ragg som är gethår och att man hade i det för extra styrka i sockorna. Så att av den här korta...
Då skulle man ju vilja se en källa behövs på det då.
Ja, det kan man behöva kanske.
Ja.
Och sen så funderar jag lite grann på, för att det har ju också, jag vet att Nordiska museet har ju jobbat en hel del med folkdräkter, men också med lite mode i allmänhet. Så här, så att här är... Kanske kan bli någon skrivstuga där så kan vi förbättra raggsocka. För då borde vi sitta på bra källor.
Ja, just det. Jag var faktiskt på en sån skrivstuga och skrev om Hawaii-skjorta och Panama-hatt.
Mm.
Jag var skitnöjd.
Ja, och det är ju bra att vi har artiklar om dem. Men det är ju också lite kanske mer en turistsak. Här har vi någonting nära.
Ja, precis. Och det var någon sur holländare. Nej, han skojade. Men han sa att det där var inte mode.
Han var ju fortfarande kvala inte in på att vara mode.
Han var ju skjortade
inget mode. Men det är som Felix Norti som blev Wikimedian of the Year 2017.
Mm.
Det var ju mycket för att han hade tagit det som och lyft upp det som var det mest lokala i hans värld.
Ja.
Så om man går till det mest lokala man har, då blir det också en del av av det hela globala sammanhanget.
Ja.
Så våran raggsocka är en viktig del i det globala perspektivet.
Ja, precis. Men okej, och finns inte raggsocker i andra länder? Det, vi har det kallt
här. Det är oklart, för att artikeln är inte tillräckligt lång för att säga det.
Men det är klart att det måste finnas varma socker. Men det kanske inte som de har blandat in get då.
Nej, just det.
Så att det varit raggigt.
Get låter ju ganska mycket så här, Turkiet tycker jag. De borde väl ha socker i...
Mm. Det kan ta med.
Säkert, ja.
Inte bara, vad är det nu heter, Izmir och Antalya.
Men nu sitter vi här och killgässar.
Det har aldrig hänt i det här podcastet.
I alla fall, raggsocka, den får man gärna fylla på, tycker jag.
Och gärna med källor då, ja.
Och gärna med källor.
Och Gitta, då är du inne på kartor igen.
Ja, nu får jag prata karta igen. Jag funderade mycket på karta efter mitt samtal med Tyler Radford från Humanitarian Open Street Map. Så då tänkte jag att jag skulle välja artikelkarta. Så gick jag in på artikelkarta. Där finns då det många olika typer av kartor. Men inte tillräckligt många. Tyckte jag. Jag tyckte att den skulle behöva vara bättre. Men då såg jag att det fanns mental karta som jag längtar. Så min artikel som jag valt är mental karta. Och det är otroligt intressant. Det är ett uttryck som skapades av Kevin Lynch. Han var professor, tror jag. Nej, vänta, jag vet inte, jag är osäker på vad han är för någonting. Men i alla fall, författare i alla fall. För han skrev boken The Image of the City 1960. Mm. Och det handlar om hur vi, med hjälp av information, den information som når oss, skapar mentala, geografiskt mentala kartor i våra huvuden.
Men han är inte alls omnämnd här.
Inte i den svenska.
Nej, det var därför jag länkade in den engelska. På Mental Map så finns det helt sjukt.
Och sen trodde jag också att när jag såg den här, att du hade lagt upp den här, då trodde jag att det var en sån här mind map.
Du tänkte kognitiv karta.
Kanske det.
Ja,
okay.
Då har vi kognitiv karta. Det är också otroligt intressant.
Men en sån här, alltså menar jag, sån här minnesanteckning? Ja. Okej, ja. Okay, ja. Men förlåt, mentala kartan tar vi nu. Det var inte meningen att avbryta.
Kognitiv map finns på engelska. Också. Jo, men den här mentala kartan är då alltså den geografiska karta vi skapar i våra hjärnor. Så det finns lika många människor som har varit i Stockholm. Så många mentala kartor av Stockholm finns det. Så om jag skulle rita upp utifrån mitt huvud hur Stockholm ser ut. Och du skulle rita det, Magnus och du, Jan. Och så skulle vi lägga dem liksom ovanpå varandra och lysa igenom. Så skulle... Det skulle inte bli samma stad.
Nej, och jag kan säga att mina grejer skulle ligga helt. Jag har inget lokalsinne. Mm. Och jag känner igen mig på den här beskrivningen lite grann. För att, eller, jag kände igen mig direkt när jag läste det här. Då, att, för jag har ingen lokalsinne. Så jag har liksom öar. Hela min värld består av små öar. Där jag vet att så här ser ut så här då. Mariatorget ser ut så här. Och så här ser ut vid Slussen. Och så här ser ut. Men däremellan har jag ingen aning om vilken som kommer vilken ordning det kommer. Är ni med här med?
Ja.
Så när jag ska gå någonstans så är det liksom på chans. Hoppa mellan öarna. Sådär. Ja, men det kanske är där. Så att, och jag menar, det är ändå ställen som jag hittar ganska bra på. Men jag är helt...
Det här är ju intressant också för att 2014 fick ju Maj Britt och Edvard Moser Nobelpris. För att de hade forskat i tillsammans med deras råttor. Om hur vi triangulerar våran världsbild i hjärnan. Och det finns då alltså nät. Jag måste fuska lite här för det var så svårt ord. Det hette endorinala cortex. Där finns det rutnätsceller. Som tillsammans med platsceller som finns i hippocampus. Kopplas ihop i hippocampus. Så att det är så vi skapar vårat sinne för platser.
Och det är där jag har något hål då?
Jag tänker att några av oss, jag tittar på dig och mig, Magnus, kan kanske ha lite färre rutnätsceller eller något. Ja, som har lite dålig känsla för riktning och sånt där. Men vi kan ju fläckvis.
Ja, precis.
Så i alla fall. Så vi klarar oss på det.
Ja, det har kommit hem då. Som det ska.
Jag kommer fortsätta och fundera på det här med kartor. Det finns många olika typer av dem.
Har du gett på den här artikeln då?
Nej, det har jag inte. Jag har inte gett mig på den. Jag tycker, men han, Kevin Lynch borde ju in där, helt klart. Ja, och man kan läsa hans bok mycket väl. The Image of the City. Det tycker jag man ska göra.
Den här är ju mångdubbelt mycket längre än Raggsocka i innehåll.
Mm.
Men den är ändå inte så här, för att vara ett sånt begrepp så skulle man kanske tycka att det skulle kunna finnas ännu mer i den. Jag tror att den hade bara redigerats meningsfullt 13 gånger här sedan den skapades 2009. Så här finns det också lite jobb att göra.
Men Kevin tittar på staden utifrån paths, edges, districts, nodes and landmarks.
Ja, okej. Okay.
Så att man kan ha...
Men jag höll inte på med det här, för det finns nästan den här gravitationslagen här också. Newtons gravitationslag. Att ju större population på en plats, det är ju större massa. Och närheten till... Det är ett mått. Avståndet mellan den främmande platsen till mottagaren. Avståndet och mängden människor påverkar den här. Och det är typiskt Newtons gravitationslag. Två stora himlakroppar har högre kraft mot varandra, och ju närmare varandra de är, desto större kraft blir de. Och den där används rätt mycket även i så här nationalekonomi och sånt.
Mm.
Men det var inte det. Jag vet inte varför jag började gidra om det. Jag ville bara imponera att jag kunde Newtons gravitationslag.
Ja, det är bra.
Ett spännande ämne. Det här är lite paradoxalt kanske att en artikel om en karta inte har någon bild i sig. Men det är ju också en mental karta, så det kanske inte går att göra någon bild. Jag vet inte. Varken den svenska eller engelska har någon bild.
Och sen det andra du pratade om, vad är det som kallas mental representation eller som det finns en CM-länk till?
Kognitiv karta.
Kognitiv karta, det är inte samma som mental.
Det var Edward Tolman som skapade det uttrycket 1948. Han var professor i psykologi på Berkeley, okay. Kalifornien. Det var han jag for efter.
Aha.
Förut. Nej, och jag tänker att det här kan också vara spännande, hur man kan använda Wikidata för att skapa olika typer av kartor. Och inte då man ska rädda liv, man kan skapa en mängd olika kartor. Mm. Jag tänker att det är bara fantasin som kan sätta stopp där.
Och hur menar du kartor? Inte en geografisk karta med prickar på, utan en...
Ja, man kan...
Eller hur menar du med karta? Menar du typ en karta med en kyrkogård med alla gravar utmärkta? Eller menar du någon karta över någonting annat?
Ja, jag tänker kartor över
annat. Helt annat, alltså något,
men också
organisationer eller något sånt.
Ja, men i storleksförhållande, i närhet, i upplevd viktighet. Det finns olika sätt att färgkoda och att, men om man drar saker från Wikidata, då måste man ju lägga upp en... Då måste man ju plocka ut vad man vill plocka ut och vad man vill plotta ut.
Och hur man vill representera det.
Ja,
och då kan det bli en karta, ett stort diagram. Alltså.
Mm. Eller en graf kanske, en graf. På något sätt som är någon karta.
Och det är det du kallar karta. Jag menar bara, det är inte en karta som jag... För när jag hör karta så tänker jag ju...
Geografi.
Det är inte en geografisk karta den där.
Ja, men jag tänkte som du sa, kognitiv karta. Ja, då används ju det begreppet som att man kartar upp.
Ja, okay.
Det är också för då när man skapar en karta över sina tankar. Det är också en karta.
Mm. Ja, precis. Ja, men då är jag med. Så det är inte bara geografiska kartor tänker du på, utan alla sorters kartor.
Det blir ett vitt begrepp. Men jag tycker att det är spännande att man har tillgång till så mycket Wikidata-data som man kan göra.
Och hur man kan göra olika representationer.
Ja.
I de skrivstugorna vi hade i Visby, när vi fokuserade på innerstan, så la vi upp alla gator på Wikidata där. Och så kan man beskriva dem, hur de hänger ihop i Wikidata, och jag visar lite snabbt här nu. En sorts karta i hur de hänger ihop. Ja. Och alla de, nu visar jag, ska vi lägga in det här i våra show notes sen.
Men den där har ingenting med dess geografiska placeringar.
Nej, men här har vi liksom en gata och sen är relationerna till de andra gatorna med. Och de finns ju såklart ändå med i en vanlig karta, men här blir det liksom så filtrerat att man ser bara i hur de hänger ihop och inte någonting, man blir inte distraherad av omvärlden.
Och lite grann som tunnelbane spåren att man har samma avstånd mellan stationerna på representationen då. Jag kallar inte det karta riktigt, men det kanske är fel. Det tycker jag är diagram eller schema liksom. Eller ja, representationer helt enkelt.
Men är inte en karta en representation av världen precis. På ett annat, alltså den är inte ens tredimensionell längre man har plattat till.
Precis, så det är ett specialfall. En karta är ett specialfall av en geografisk representation. Men det är jag det. Det här, uppenbarligen har jag fel.
Jag tänker att alla kartor har ett syfte.
Ja, ja.
När de som koloniserade världen ritade kartor så gjorde de ju det.
Ja, precis. Men jag menar just att ordet karta är geografisk. Sen kan man på en geografisk karta placera politiska färgläggningar till exempel och sådär.
När det är valdistrikten och sådär.
Eller även landgränser och sådär som inte finns egentligen men som man ritar dit. Men jag menar att det är fortfarande geografiskt.
Men däremot
tunnelbanespåret då, hur det ser ut och hänger ihop, är inte en karta utan det är ett diagram, en representation. Ja, men vi kan kalla det karta, helt okej. Linjekarta kallas det.
Ja, det gör ju det. Ja. Men det där, nu kommer jag på en sak som jag pratade med Mr. Redford om. Att vissa saker ska inte läggas ut på karta. Okay. Vissa saker kan vara känsliga uppgifter. Allt ska inte mappas ut. Så man måste tänka efter innan man gör kartor.
Ja, eller ska och ska. Det är som du säger, det kan ju ha ett syfte. Mm. Han kan ju tycka att syftet är dåligt, men jag kan ju tycka att det är bra. Och att jag vet var alla guldgruvor i Sydamerika ligger kan jag tycka är skitbra, till exempel.
Men jag tänker vissa sociografiska grupper, eller vad heter det?
Ja, nej, men precis.
Befolknings...
Nej, men man ska vara snäll helt enkelt. Det är det jag menar, man ska vara schysst. Mm. Och för det var också, apropå det här med orala då, traditioner. Det var ju också många där som menade att det är inte självklart att vi ska ta deras... och använda som källor. Det är inte säkert de vill det. Vi måste liksom vara lyhörda där också. Som vi då inte har varit tidigare kanske. Och det var det du menade lite grann, eller?
Ja.
Åt det hållet, ja.
Också minoritetsfolks religion. Där det finns ofta platsbundna heliga platser.
Ja, just det.
Som är laddade med energi.
Ja.
Så, som har ett värde för just den gruppen.
Ja, precis.
Om den mappas upp och förklaras och läggs ut... så kanske det har en negativ inverkan på den symbolvärdet som det har för den gruppen.
Ja, precis. Man ska vara schysst helt enkelt. Mm. Och det är inte lätt. Man kan göra fel. Man kan ju med den bästa vilja göra fel.
Men speciellt om man ska berätta som vi gör om andras saker.
Och sitta och killgissa.
Ja, men vi befinner oss i det här kulturella kontextet. Precis. Och så vill vi helt så här... med våra bästa välvilja berätta om andra människors kulturer. För att vi vill ju berätta om det.
Och så har vi missförstått det grovt liksom. Dessutom kanske. Som ju alltid, när man läser om sig själv i tidningen så står det aldrig rätt. Liksom.
Men det är det som är så bra med Wikimania. För där var det ju ett ställe där man kunde träffas och dela kunskap om det.
Ja, absolut.
Just också när man bjuder in sådana organisationer som ligger nära oss och som ligger parallellt med och olika språkversioner träffar varandra. Alla samiska språkversioner kan komma och säga att nej, ni kan inte översätta det här rakt av, för det betyder inte det här i er kontext.
Mm.
Så. Eller nej, vi har inte de här landsgränserna så vi kan inte kan inte ringa in det på det här sättet.
Nej, och alla som har en oral tradition kanske inte vill ha ett skriftspråk heller.
Nej, men då har vi ju mycket mediekamons då.
Ja, precis. Men så de kanske inte ville filma det heller. De kanske inte ville. Det var så mycket jag snackade i, och jag tänkte, ja, fan, det kan inte skada. Men så ska man ju, man gör ju fel för att man är i sin kontext, som du säger.
Mm. Det var väl en ting man tog med sig.
Man kan ju krama ihjäl folk då.
Mm.
Oj, vad tyst det blev.
Ja.
Det kändes som en bra slutord. Ja. Att man kan krama ihjäl folk.
Ja. Och kartor leder till olika platser, och på platser kan man ha wiki-träffar.
Ja, snygg övergång.
Och det, nästa vecka så är det den vanliga wikifikan i Göteborg på måndag.
Och deras vanliga skrivstuga på tisdag.
Mm, och nu på, som vi kom överens om, vintertid.
Ja, just det. Så är det lite kortare då.
Och sen så är det en skrivstuga i Falun också på tisdag.
Ja, just det. Och det är faktiskt en i Stockholm med. För alla volontärer som var med på Wikimania. Och blivit särskilt inbjudna.
Just det, men den ser man inte här i Wikiträffarlistan, för den är bara till för de som är volontärer.
Ja, precis. Men jag gjorde lite, jag sa att jag skulle försöka få ihop en sån i förra radioprogrammet.
Ja.
Och nu är jag i alla fall plats bokad då, och Axel har fixat det. Och så nu ska jag bara göra det då.
Mm. Och Axel Pettersson på Wikimedia just, Sverige.
Precis. Sorry. Ja, och det är över 10 anmälare, så det är jättekul.
Och sen kan vi nog på här också att det är ju månadens första wikifika i Stockholm på torsdag nästa vecka.
Ja, precis. På kaffe.
Den vanliga första torsdagen i månaden. Och för att komma tillbaks till det som jag nämnde lite tidigare i avsnittet här, att om bokmässan, så kommer det ju vara wikipedianer på bokmässan, och vill man åka dit så kan det ju vara läge att börja planera det redan nu. Det är alltså 26-29 september. Och på Wikiträffsidan så finns det en fin liten tabell där man kan skriva upp hur man vill vara med. Och det finns också länk till en projektsida där själva planeringen pågår. Jag tror att det finns ett visst antal deltagarpass som Wikimedia Sverige har i ett sånt här gemenskapens projekt. För det här är ju Göteborgs gemenskapen väldigt aktiva och brukar anordna varje år också. Det ser ut som att det är 10-15 i listan som har skrivit upp sig. Så.
Ja, just det. Och det går att söka resersättning också.
Och låna teknik ur teknikpoolen.
Just det. Om man vill gå och fotografera den nya svenska läsambassadören.
Mm. Och hinna före Magnus.
Så det är de wiki-träffar som är på gång.
Ja, där ser man.
Det blev ett långt avsnitt det här.
Det blev det ändå, ja. Ja, okej.
Det här kanske blir den första över en timme.
Oj då, ja. Du får klippa lite då. Jag nålsände en del.
Får ta fram saxen i det här.
Men då måste man lyssna igenom det, det kan ju vara ganska...
Jo, men det gör jag ändå. Den digitala saxen kanske åker fram. Ni får se, ni som lyssnar, om det här är en timme eller inte.
Ja, och tack Gittan för att du kom. Och nu säger Gittan, förlåt, det är Gitta.
Tack för att jag fick komma.
Och tack till alla er som lyssnar på Wikipedia-podden. Hör gärna av er med lyssnarfrågor, eller om ni bara vill kommentera att det är någonting mer ni vill höra eller någonting ni inte vill höra eller så vidare. Vi ska ju försöka planera in någon slags ersättningsavsnitt nu när Wikimania inte längre blir en av våra fasta punkter. Så har ni några synpunkter på det, så är det nu ni ska höra av er.
Ja, tack ska ni ha. Hej då!
Hej då!